Som sagt, temat tro och liv har jag valt att hämta utgångspunkten för min predikan i Jakobs brev. Om du inte har läst det, så gör det. Det är en av de äldsta, kanske den äldsta texten vi har i Nya testamentet. Och den är tydligt judiskt färgad och det liknar bergspredikan med sån här korthugget, kärvt språk, sån här etisk undervisning. Och det som är extra spännande är ju att många forskare menar ju ändå att den här Jakob är alltså Jesu bror. Den familjemedlem som Jesus måste ha vuxit upp med, så att det finns en tydlig koppling till den här texten, till den jordiske Jesus på kanske ett ännu tydligare sätt än i andra texter. Och ni har ju hört bibeltexten, så jag läser den inte igen, utan jag bara säger så här: tack Gud för ditt ord till oss idag. Jag ber, låt det bli levande och livgivande. Hjälp oss att hitta en sund och rätt balans mellan tro och gärningar. Amen. Om man ser på det här temat lite historiskt, så visar det sig att vi inom frikyrkan, vi har inte haft så där otroligt lätt för att ha en sund balans mellan tro och gärningar och mellan tro och livsstil. Om vi backar tillbaks till början av 1900-talet och kanske fram till 1940-talet, när frikyrkan var på topp i Sverige. Det var många medlemmar, det fanns stora livskraftiga församlingar som hade omfattande verksamhet för barn och unga och för många andra. Och frikyrkan var med och byggde ett gott Sverige. Så gjordes det fantastiska saker och många människor fick höra budskapet om Jesus. Och det var nåd. Man fick ta emot det som en fri gåva. Det var absolut ingen gärningslära på det sättet. Men samtidigt som man också tog emot det här, så fanns det någon sorts oskriven livsstil som man förväntades gå in i. Och det vart regler och bud i det här som man ibland brukar kalla syndakatalogen. Och det vart med våra mått med ganska löjliga regler som folk förväntades gå in i. Det kunde till exempel handla om att kvinnor fick inte ha kort hår. Och man hade långt hår, man skulle sätta upp det i en knut i nacken. Man var tvungen att ha någon huvudbonad på sig när man firade gudstjänst. Man fick inte gå på bio, man fick inte sminka sig. Man fick inte dansa. Sen fanns det ju andra sunda regler också förstås. Man skulle ju inte dricka alkohol och snusa och röka, och man skulle vara trogen i sitt äktenskap och så. Men många av de där detaljreglerna gjorde ändå att det blev en ganska trångsynt heter det, och dömande livsstil. Evangelium uppfattades inte alltid som nåd, som befrielse faktiskt. Och går vi till evangelierna, så ser vi faktiskt att det finns ett liknande mönster där. Och det är ju det som fariseerna har. De som var bärare av väckelsen, de som verkligen var hängivna Gud, de som ville hålla de här 613 buden för att Guds kärlek och kraft skulle genomsyra allt i vardagen, så är Jesus så kritisk till dem och säger att det har gått överstyr. Han säger att istället för att presentera en livsstil som skulle ge frihet och glädje, så lägger ni bördor på människor. Och han är inte nådig när han i Matteus 23 till exempel bara ropar ut sitt ve över de fariseerna och de skriftlärda. Ni lägger bördor på människor. Ni strävar efter att tvätta utsidan av bägaren, säger han. Men ert hjärta är inte rent. Och ni gör saker och ting för att vinna människors erkännande snarare än att Gud ska bli ärad. Så det är inte så lätt att hitta hjärtats tro, och hur ska det visa sig i en livsstil som också vittnar om nåd? Jakobs brev för oss rakt in i de här tankarna om tro och liv. Och det första som vi ska stanna inför, det är ju förstås det teologiska problem som uppenbarar sig i den här texten. Det vill ni väl höra, va? Ett teologiskt problem. Bra. Annars vet jag inte hur jag skulle ha gått vidare. No. För vad skriver Jakob i den här texten egentligen? Jo, man kan ju faktiskt få intrycket att det är genom gärningar som man blir frälst. Det att vi ska göra saker för att vinna tro. Vi har det i 2:14. Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Eller i 2:24. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar, inte bara genom tro. Men vänta nu. Har inte Luther, vår stora reformator, sagt precis tvärtom? Att vi kan bara bli frälsta av nåd, av en fri gåva som vi tar emot. Och Paulus, säger inte han precis tvärtom också? Vi har det till exempel i Efesierbrevet 2:8-9. Nådens paradställe, där står det så här. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vänta lite nu. Hur hänger det här ihop? Och i Romarbrevet 4 skriver Paulus om Abraham att han blev rättfärdig genom sin tro. Här använder Jakob precis samma berättelse om Abraham och säger att det var tack vare gärningen att offra sin son som han blev rättfärdig. Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han var beredd att offra sin son? Ja. Men, ta det lugnt, mina vänner. Jag tror att båda har rätt. Både Paulus och Jakob. Och en förklaring till att vi har de här skillnaderna i betoning, det är att de skriver utifrån olika tidsperspektiv i det de säger. Paulus har ju helt rätt i sin betoning där han talar om tro utan gärningar, tron som en gåva, därför att han talar om trons begynnelse. Hur kommer man till tro? Hur blir man ett Guds barn? Hur blir man född på nytt? Jo, genom att pusta ut och säga, jag behöver förlåtelse, jag behöver liv, kom till mig. Jesus, kom in i mitt hjärta. Och då får man tro. Medan Jakob däremot, han talar ju om trons fortsättning. Vad ska det bli för frukt av att jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta? Och då är han kompromisslös och säger, ja men visar det sig inte i några gärningar? Ja men då är det en tom tro, då är det en meningslös tro. Och faktum är att Paulus är inne på samma linje, för det finns en fortsättning på Efesierbrevet 2:8-9. Och det är vers 10. Först så står det ju då, ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Sen kommer vers 10. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Så vi är frälsta, blir Guds barn utan gärningar. Men vi är frälsta till gärningar. Till att vara ett utflöde av Guds nåd och kärlek på olika sätt i våra liv. Så Jakob och Paulus är överens. Tro och gärningar hör ihop. Tro och liv är en odelbar helhet. Så då har vi löst det teologiska problemet. Ni hörde om fariseerna och frikyrkan. Men hur ser det ut idag då? Hur ser det ut för oss? Med sambandet mellan hjärtats tro och gärningar och livsstil. Ja, tack och lov så ser vi ju inte så mycket av det här med syndakatalogen. Det är tvärtom är det väl så att vara en kristen idag, det förväntas ju att vi ska vara väldigt öppna. Att vi ska vara accepterande och toleranta. Och vi ska förvänta oss att kristet liv kan levas på många olika sätt. Och det är ju sunt och bra. Men när det är sagt så kan man också fundera på, har det lett till en urvattnad tro? Har det lett till en ointressant tro? Har vi lett till en tro där det är svårt att se, ja men vad handlar det om egentligen att vara en kristen? Och jag tänker att vårt problem är ju inte lagiskheten, utan kanske snarare att vi har en tendens att åka ner i ett annat dike som man brukar kalla privat tro. Där tron blir en inre känsla som jag har liksom, men det är ingenting som jag direkt talar om eller som får något något tydliga avtryck i mitt liv. Och det tycker jag är bekymmersamt. För vi är kallade till världen att göra gott. Och självklart så finns det ju massor med kristna som gör gott, så förstå mig rätt. Men jag måste säga att det här tycker jag ändå är lite bekymrande. Det är faktiskt inte så ovanligt att jag möter frikyrkokristna som kanske lever, så som Jakob säger, en tro utan gärningar. Jag möter frikyrkokristna där jag får klart för mig att de har i stort sett ingen relation till Bibeln. De har inget eget böneliv. De ber inte tillsammans med sina barn eller i familjen. De ber inte bordsbön. De finns inte med i någon bönegrupp eller bibelstudiegrupp. De talar inte om sin tro. De bekänner väldigt sällan sin tro. De går nästan aldrig i kyrkan. Och väldigt sällan så motiveras också samhällsengagemang eller politiskt engagemang utifrån sin tro. Och då är frågan från Jakobs brev motiverad. Finns det någon tro? På vilket sätt lever då tron? Vad består tron av? Så hur hänger då tro, hjärtats tro och handlingar ihop för oss i vår tid? Hur syns det? Ja, det finns ju naturligtvis inget enkelt svar på det. Den kristna livsstilen har ju att göra med våra gåvor, vad vi har för intresse, vad vi har för livssituation och många sådana där saker. Så en kristen livsstil kommer ju alltid att se ut på lite olika sätt. Men jag försöker alltid vara praktisk när jag predikar. Så därför ska jag slänga ut två saker som jag tror är viktigt för det här temat. Och det första är att jag vill slå ett slag för det man brukar kalla kristna praktiker. Och jag är själv i en fas i mitt liv där jag tänker väldigt mycket på det här. Hur kan jag konkret uttrycka mitt liv i bibelläsning, bön, i gudstjänster, i mottagande, i nattvard och i vardagen? Och såna här olika saker. För jag tror att det är så att vi behöver tydliga och stödjande strukturer. Vi behöver rutiner, vi behöver ordningar som håller oss kvar hos Jesus. Det räcker inte med en inre känsla eller att ja, jag är nog Guds barn. Det är för att det finns så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Det är så mycket som vill dra oss bort ifrån Gud. Och vi möter så mycket prövningar och så mycket svårigheter och så. Så om vi inte har strukturer, ordningar som stöttar upp oss, som dagligen påminner oss om, ja men du är ju ett Guds barn. Du lever ju inte för din egen skull. Nåden finns ju för dig. Då går vi vilse. Och det var därför vi började med psalm 143 här. En enkel kristen praktik är ju att ha en daglig överlåtelsebön. Eller kanske en liten andaktsstund med läsning. Jag möter ofta människor som säger, ja men det där har inte jag tid med. Vet du, jag börjar på jobbet så tidigt och jag har så mycket småbarn och grejer. Ja, fine. Men en enda bön kan du be. Jag sträcker mina händer mot dig. Jag öppnar mig som törstig jord. Nu glömde du säga det, Hans, men det har ju varit din överlåtelsebön i 2 år varje dag. Och det är en av de överlåtelseböner som jag använder. Och det gör någonting med mitt liv. Att dagligen fyllas av Guds ande. Att dagligen säga, det här är inte min dag. Det är din dag. Jag lever inte bara i egen kraft. En kristen praktik. En enkel ordning. Och jag vet ju att många av er som sitter här inne har ju såna här ordningar. Och vi behöver ju varandra i det. Själva klarar vi det ju inte. Jag följer den här kyrkans bibelläsningsplan. Och jag vet att det är fler andra som gör det. Ibland så skriver jag någonting på den där Facebookgruppen. Och vi märker att det är fler som tänker, reflekterar om kring Bibeln. Jag finns med i en bönegrupp. Och där uppmuntrar vi och stödjer vi varandra till att ha kristna ordningar och till att ha Jesus i vårt hjärta och försöka se hur det bär frukt. Och faktum är att Jakob är ju inne på samma start, för han säger så här, att vara ordets görare, det börjar med att spegla sig i ordet, säger han. Och att blicka in i det som han kallar frihetens lag. Och det säger ju han utifrån sitt judiska perspektiv. För Jakob är ju glad över att han är befriad från lagens krav. Och så ser han på Jesus Kristus och så vet han att det är Jesus Kristus som har uppfyllt lagen åt honom. Så trons görande börjar också för Jakob med att se på Kristus och ta emot livet och anden från honom. Och ett av mina favoritord i Bibeln är från 1 Korinthierbrevet 15, eftersom jag själv är en doer som har en tendens att slita ut mig ibland. Tack och lov så blir det lite bättre med åldern, man orkar inte lika mycket. Men Paulus, han säger så här: men genom Guds nåd är jag vad jag är. Är inte det fantastiskt? Vilken självbild. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem. Ja, det vet vi. Paulus körde stenhårt. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Det vill säga, han har börjat förstå hur han själv är en kanal för Guds nåd. Och då är det inte gärningar i egen kraft, utan då är det ett svar på att vara fast i vinstocken, komma till Jesus, att dricka, att finnas vid källan. Och då kan Paulus säga: nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Så en första kristen praktik kan ju vara att se till att man har någon eller några enkla ordningar för att dagligen påminna sig själv om att jag är ett Guds barn. Sen tänker jag mig att det här är också någonting som vi kan utveckla på olika sätt. Och jag tror att vi i svensk kristenhet är inne i en sån fas där vi behöver bli tydligare med ordningar och strukturer för hur vi lever vårt kristna liv. Därför att vi orkar inte, vi klarar inte själva. Vi måste hjälpas åt i det här. Och då tänker jag mig att kanske be bordsbön. Eva och jag, vi ber inte bordsbön. Men nu under sommaren så har vi börjat prata om att är inte det viktigt att flera gånger om dagen bli påmind om allt det goda som Gud ger? Och då tänker jag också, om det sitter några andra vänner vid vårt bord, ja, då kanske de känner sig lite konstiga, så där ska de be. Men min erfarenhet är att oftast så är det precis tvärtom. Det blir ett vittnesbörd för dem. Jaha, ni tror på Gud. Ja, just det. Det väcker frågor och nyfikenhet. Och en del blir lite sura, men det får vi leva med i så fall. Och jag tänker också att, och vi hade vår familjevecka här, nu börjar jag prata om mig själv, tror inte att jag är jättebra, jag bara tar ett exempel. Vi träffades alla i vår familj, vi var 10 vuxna och 2 barn. Och i början av veckan så sa jag, Eva och jag, vi har en rutin att vi varje morgon så läser vi något bibelord, och det här gör vi var för sig. Vad skulle ni säga om vi tillsammans läser dagens ord? Och några av våra barn läser nog Bibeln, men flera av dem gör det inte. Och det där blev väldigt fint. Det blev en liten samlingspunkt medan vi åt frukost. Och jag tror det gav någonting till mig och Eva, men också en tankeställare till dem. Ja, vi förde in dem i vår rutin. För oss är det naturligt att vi läser Bibeln varje morgon. Ja, vi kan göra det tillsammans med våra vänner också. Och jag tänker också på det här att göra söndagen tydligare till en gudstjänstdag. Och ni har ju gått hit idag, så ni har ju onekligen prioriterat det. Men kanske blir ännu tydligare med att det prioriteras upp. När våra vänner frågar, kan inte vi göra det här och det här på söndag? Jo, det kan vi göra, men först tänker vi fira gudstjänst. Sen kan vi göra det. Det väcker någonting i samhället. Det finns ett folk som har valt att träffas för att ära och tillbe Gud. Det är en styrka i det. Och kanske göra någonting mer av söndagen. Kanske handla lite mindre, stressa lite mindre, eller vad det nu är. Och för mig så är utvecklingen det där att jag börjar allt mindre tänka på liksom om gudstjänsten ger mig någonting. Är det någon bra predikant? Ska jag gå dit eller ej? Nej. Jag börjar tänka på gudstjänsten som en kallelse. När Guds folk, Gud uppenbarar sig, Jesus uppenbarar sig genom sin kropp. Genom dig och dig och dig och dig. Ja, men då måste ju jag också vara där. Ni har någonting att säga till mig. Och när vi sjunger och när vi ber och när vi lyssnar till Guds ord, så är det en styrka i det att vi är många. Och det ska vi vara regelbundna i. Vi har också en liten kvällsbön, och jag har märkt också hur viktigt där vi ber tillsammans. Det har vi inte alltid haft, det har kommit på senare år i vårt liv. Men jag märker också vilken styrka det är, för ibland hör människor av sig eller jag träffar någon och så säger de, kan inte du be för oss? Eller jag kanske säger, vill du att vi ska be för dig? Och nästan alltid säger människor ja. Och då säger jag, jag ska ta med det här i våran kvällsbön. Det vill säga, jag har ett konkret tillfälle där det faktiskt kommer att bli av. Det är en styrka för oss, och jag tror att det är ett vittnesbörd och en styrka för andra människor. Jaha, det här är några människor som avslutar sin dag varje dag med bön. Ja, nu har jag pratat länge om kristna praktiker, och då kanske du tänker, oj, det här verkar jättesvårt och jobbigt. Börja med en liten enkel sak. Och du som redan finns i det här, fundera på, vad kan vara nästa steg? Vad, kan du ha någon praktik tillsammans med någon? Kan människor som bor nära varann träffas en gång i veckan och fira nattvard? Jag vet inte, men jag tycker det är spännande. Hur blir vi tydligare i kristna praktiker i vårt liv? För det andra och till slut då, ja, men att göra kristna saker, det är ju en sak. Men hur ska det visa sig i våran livsstil? Vad är en sann kristen livsstil? Ja, svaret är ju som jag sa förut också, att det finns ju inget enkelt svar på det. Det beror ju på vad vi har för gåvor och vad vi har för möjligheter och allt sånt där, va? Men Jakob, han pekar på några obligatoriska saker som jag tror gäller oss alla. Till exempel så visar han på det absurda. Här kommer en bror eller en syster som inte har mat och kläder. Ja, men gå och klä er varmt och ät er mätta. Det är fullständigt orimligt. Alla kristna har en kallelse att visa barmhärtighet med människor som har det svårt. Med fattigdom eller med psykisk ohälsa. På något sätt så kan vi vara bärare av nåd in i människors liv som har det svårt. Vi kan ju givetvis inte göra allt, och vi kan inte ta hand om varenda tiggare vi ser. Men på något sätt så har alla vi en kallelse till att visa barmhärtighet och omsorg. En annan sån sak som Jakob tar upp i sitt brev, det är talet. Den som kan tygla sin tunga, säger han, det är viktigt. En kristen ska tala på ett annat sätt. Talar inte skit om folk, utan försöker vara stödjande och uppmuntrande. Det där är inte så lätt. Generositet, att ge av våra pengar, ge av vår tid. Och också av samhällsengagemang. Och ingen av oss har väl missat nu då den här klimatrapporten som har kommit. Och vi står ju inför jättestora utmaningar. Med hela världen så lever vi i den sjätte massutrotningen. Det låter ju hur hemskt som helst. Alltså hur kan vi vara hoppets bärare? Och hur kan vi vara med och ta ansvar också för de här frågorna? Ska vi bli vegetarianer eller sluta flyga, eller vad ska vi göra? Ja, vi får hjälpa varann och hitta något sånt bra. Så då, hur lever vi i kristna praktiker? Börja med något litet. Och vad kallar Gud dig till i din livsstil? På vilket sätt i ditt liv kan tron bli mer tydlig? I Jesu namn. Amen. Nu får vi lyssna till en sång. Eller ni sjunger en sång.